Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
För nionde året i rad samlar Dagens Industri försäkringsbranschens tungviktare. Den 31 januari möter du bland andra Frans Lindelöf från Skandia, Caroline Farberger från ICA Försäkring, Torbjörn Magnusson, IF, Åsa Mindus Söderlund, Avanza Pension och Jens Henriksson, Folksam, på vår branschkonferens Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär? Och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig idag på di.se/konferens.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Denna vecka har rapportsäsongen kommit igång på allvar. Och jag heter Agneta Jönsson och med på länk har jag min kollega Ulf Pettersson från Kalmar här. Börsen är upp 1,8% senaste veckan och OMX ligger på 1500 nu, vilket är en lite så här teknisk motståndsnivå. Och vi är ju här som vanligt för att prata om vad som har hänt senaste veckan och vad som ska hända nästa vecka. Ulf, vad tycker du vi ska prata om idag?
Ja, det måste ju bli mycket bolag, för nu har ju rapportsäsongen kört igång här. Den har på allvar sett den väl igång först på måndag tisdag, men det har varit ganska bra inflöde tycker jag redan denna vecka. Det måste vi prata om, och sen så har vi ju haft en ganska stor förändring i Kinnevik där Kristina Stenbeck lämnar, tycker jag också man ska prata om. Vi har haft en uppgång för guldet kanske man kan notera, eftersom det påverkar hela, eller rättare sagt en effekt av hur hela finansmarknaden och sådär, och hur ECB uttalade sig och hur Trump agerar på sitt Twitter och sådär. Det tycker jag vi ska prata om. Är det någonting som du tycker vi borde ägna tid åt?
Precis, och Kinnevik är ju intressant, för där har vi ju det här med Millicom-budet som nu inte verkar bli av också, så det är ju bra. Det. Och sen så har vi ju också, jag tittade lite på några bolag som kanske skulle kunna gå på sina rapporter, så det kan vi ta upp också.
Och lite om, vi ska göra. Ja,
och lite om bankerna nästa vecka också har vi.
Absolut.
Men ska vi börja med Sandvik som var först ut här, du har tittat en del på dem, va?
Ja, det har jag. Den var ju, man hade ju sett fram emot den där, för det var liksom första verkstadsbolaget, och det har ju varit den stora frågan sista månaderna, tycker jag i alla fall. Hur står vi i konjunkturen, och framförallt hur går det för bolagen i denna lite svagare konjunktur som vi har sett? IMF drog ju ner förväntningarna för både för 19 i alla fall och kanske även 20. Och vad det gällde Sandvik så kan man väl säga att de kom med ett riktigt bra resultat som var bättre än väntat. Orderingången ökade mer än vad jag hade trott i alla fall. Men det som gjorde att aktiemarknaden ändå inte liksom skickade upp aktien var ju att orderingången för den här lite bredare, de här gamla vändskären ute i Gimo då, gamla Coromant bland annat, bara ökade orderingången 2%. Och det såg nog folk som att det här kanske betyder att allmänna verkstadsbolag som kommer nästa vecka, SKF och Autoliv och Volvo och sånt där, kanske inte är lika roliga som Sandviks rapport är, och Atlas och framförallt Epirox rapport kanske kommer bli. Så det där var hur Sandvik själva presterade, så gjorde de det bra, och vd Björn Rosengren var tyckte jag ändå liksom optimistisk om inför 19, men det sa inte så mycket om verkstad, och det sa om verkstad var väl att vi kanske finns anledning att inte ha för höga förväntningar på exempelvis SKF som kommer här i början av veckan.
Nej, precis. Och det var väl som sagt det här med sencykliska gruvor som gick bra, men problem med bilindustrin i Kina och de här grejerna.
Ja, och det är ju ett problem. Alltså Kina, egentligen så var ju försäljningen svag i slutet av fjolåret både i USA Europa och Kina, men framförallt är det Kina som sticker ut eftersom bilförsäljningen minskade där med 6% 2018, och det har väl inte hänt på decennier att bilförsäljningen har gått ner. Tvärtom så har den ju ökat då från 4 till 24 miljoner sista 15 åren, så det är klart att det där är ju en vändning som har skett. Och så får vi se vad som händer 2019 då, men det är det som oroar marknaden och det är det som gör att exempelvis SKF hade ett svagt fjolår. Men som sagt var, det blir ohyggligt spännande att se hur de hanterar det här. Och det som är det stora frågetecknet är ju hur det kommer gå om marknaden väl vänder ner. Det var ju lite si och så förra stora skiftet då, 09. Nu kanske inte det kommer bli så farligt i världen, men där såg man ju att Atlas Copco klarade sig hyfsat medan Sandvik klarade sig väldigt ohyfsat. De gjorde ju till och med förluster. Så då,
men sen har det ju hänt lite. De har ju bytt vd och Björn Rosengren här verkar ju ha stuvat om ordentligt. Så man kanske kan hoppas att inte marginalerna kommer falla lika djupt, att det kommer slå lika hårt nästa sväng här.
Nej, när Björn Rosengren pratade med vår kollega Micke Velenius här i veckan efter rapporten, så jag tyckte han sa att det skulle vara en katastrof om de inte nådde, om de gick under 10% rörelsemarginal, och det är en jättestor förändring mot hur det ser ut tidigare. Så håller de det, så är ju aktien köpvärd, tycker jag.
Ja, och de kommer ju också med nya mål här. De ska ha en kapitalmarknadsdag här i maj, om jag inte missminner mig. Och då är det väl mycket möjligt att vi får se marginalmål också. De skulle även tala om då en botten för marginalen. Så att det kan ju vara, som du säger, att det är lite köpläge.
Ja, precis. Och sen så har de ju också en nettoskuld på 10 miljarder. Det är långt under vad de gör i vinst under ett år. Så de kommer ju vara skuldfria i år. Har betat av nettoskulden med den 25 miljarder de sista 2 åren. Så det är klart att de har ju, vill de börja köpa bolag, så, och det vill de väl. De gjorde väl 5 hyfsade förvärv förra året, så kan de ju göra det. Och det kanske ingår i den här planen i samband med kapitalmarknadsdagen, att det liksom ges någon fingervisning om vad de ska göra med sina pengar nu när
precis,
de får nettokassa.
Jag tyckte det blev en liten hint där också i den här intervjun som Mikael Wilenius gjorde. Där framgick ju också att Björn Rosengren hade börjat se att priserna på bolag har börjat komma ner och så här. Så att jag tycker man fick liten vibbar om det här, att det kanske blir lite större grejer i år.
Mm, ja, vi får se helt enkelt. Men jag tycker att men som sagt var, den Sandvik-rapporten var bra, men det var ju liksom inte, det var inte någon
ingen kioskvältare så.
Nej, det var det inte. Och framförallt så tyckte jag inte den gav inte, det var inte så att den gav lättnad för den allmänna verkstadsindustrin. Tvärtom så finns det nog skäl att de gick dåligt under hösten. Det beror på att vi har en lite lägre aktivitet i marknaden jämfört med bara vid halvårsskiftet. Och det har man sett på kurserna. Vi får ju se hur marginalerna blir för exempelvis Volvo och Atlas Copco och SKF i nästa vecka. Och det blir ju ohyggligt spännande att se.
Precis, och sen idag har ju du redan varit med en sväng här och kommenterat i vår tv Börsmorgon här. Ericsson var ju, måste man ju säga, veckans höjdpunkt egentligen.
Just det, jag gick upp faktiskt redan vid 5-tiden, så det är lunch här efter vi, för min del, när vi lägger av och med den här podden då på förmiddagen. Jo, Ericsson kommer rapport, Telia kommer rapport och Byggmax kommer rapport här under fredagen. Om vi börjar med Ericsson, som är liksom den som är, kanske tilldrar sig mest intresse då, så var ju det en stark rapport. Det som stack ut var ju Networks, alltså deras stora verksamhet som står för, vad är det, 70% av verksamheten i alla fall. Alltså mobilsystemen. Omsättningen steg mer än väntat, rörelsemarginalen var 17,5% fjärde kvartalet, och de har ju en mål om 15-17% 2020, och de är liksom redan där egentligen. Så
precis, och det var ju riktigt bra, för det var ju liksom nästan 2% bättre än analytikernas förväntningar, så det tycker jag är imponerande.
Ja, och det är ju det som gör att aktien stiger 2-3% här. Och sen så att den inte stiger mer kan jag göra med att den gick väldigt bra 2018, Ericsson-aktien. Och plus ja, jag vet inte, man kan ju liksom ha åsikt om kassaflödet som de har haft ett positivt kassaflöde, hade det också under fjärde kvartalet, men det var ändå inte lika starkt som för ett år sedan. Det beror på att omsättningen växer nu, så att man binder lite mer kapital. Men jag tycker det är en rimlig uppgång, och vi får väl se vad som händer framöver här, men jag tycker nog att även den som råkar äga Ericsson-aktien nog inte behöver sälja dem idag i alla fall. Det ser ut som att de kan gå över den här gamla toppen på 84-85 spänn som vi fick innan börsfallet.
Precis, sen är det ju typiskt, Ericsson är ju typiskt i sådana här vändningsförfarande som du sa. De största effekterna kommer ju de första kvartalen i ett sånt skeende, och det fick vi ju under förra året. Nu blir det mer att man ska leva upp till de förväntningarna som redan finns, så att säga.
Ja, precis så är det. Och sen så vill man ju också, nu har de ju varit igenom en jobbig period här. Det här var ju första året, 2018 var det första året sedan 2013 som omsättningen ökade, borträknat valutor och sånt där. Nu ska ju liksom omsättningen fortsätta öka en del här. Och sen så vill man ju, om nu när de är klara med sina omstruktureringar, att de här engångsposterna inte blir lika stora som det har varit. Alltså det gör ju det lite svårt att liksom värdera det här med liksom stora engångsposter. Och man vet inte riktigt, liksom, har de lagt in även liksom, ska vi säga, löpande poster i de där engångsposterna och sådär. Så att, för att marknaden ska liksom våga sätta ett lite högre värde, så vill man kanske har liksom en mer, kunna liksom värdera det på stabila grunder. Då. De har ju fortfarande ett ganska stort arbete att göra i framförallt den här serviceverksamheten, och de har en del grejer där BSS som är fortfarande ett haveri, kan man väl säga.
Precis, och det är väl kontrakt som de har tagit på fel priser som ska avvecklas, och det var väl affärssystemet och operatörer som inte blev någon hit, om man säger så.
Just det.
Och nej, sen har du, jag tror du har en stor poäng i det här. Vi kommer ihåg, Electrolux var ju så under många år att man nästan räknade med att det skulle komma sådana här engångskostnader, och det straffade ju värderingen ordentligt. Så det är väl ett bra tips till Ericsson att försöka städa färdigt rätt snabbt där.
Just det. Och innan de har gjort det så gäller det att titta på kassaflödet, för det är så att säga det är där det inte går att städas, utan det är ju liksom riktiga pengar. Och ja, det var lite sämre under fjärde kvartalet. Men det sagt så tycker jag det var en bra rapport. Går man över till en rapport som inte var bra, så var det ju däremot Telia som var en missräkning. Jag tyckte att Q3-rapporten var ganska svag i Sverige i alla fall, och det där fortsatte under fjärde kvartalet med... Ja, det beror på lite hur man räknar, men den svenska verksamheten tappar ju 25% i lönsamhet i alla fall, eller i vinst här på rörelsenivå.
Det är rätt dramatiskt, så att säga, för det är ju ändå en förhållandevis stabil verksamhet.
Ja, det är det. Nu var det en del kundförluster och så där pratade de om, men det är klart att det var inte, men även liksom omsättningen organiskt minskar, och de har ett kostnadsbekymmer fortfarande. Det pågår ju väldigt mycket. Det är ju bara att gå till sig själv och kolla hur televerkningen ser ut nu jämfört med för ett par år sedan. Det är ju ingen som har några fastprisgrejer, och det är lite prispress och sånt där. Och då gäller det att ta bort kostnader, och Telia har nog varit för dåliga på det helt enkelt. De har haft program, men det har inte varit tillräckligt. De har bytt Sverigechef nu. Vi får väl se vad den nya kan prestera här. Han har varit där i drygt ett halvår. Och så kommer det ett nytt besparingsprogram, flaggade Johan Dennelind, för de ska minska kostnaderna i Sverige med 3 procentenheter om kostnaderna. Och det där är lite svårt att säga, men det handlar ju om miljardbelopp i alla fall. Och vi får veta mer på en kapitalmarknadsdag i mars.
Precis, och det är väl bra om det kan klarna upp lite, för att som sagt, rörelseresultatet kom in 40% under prognos, och det är ju dramatiskt för ett sånt bolag som Telia. Så jag förstår att marknaden blir lite skeptiska.
Ja, och då alltså den är ner 4% trots att de höjde utdelningen, i och för sig inte särskilt mycket, men de höjde utdelningen marginellt mer än väntat. Jag tror man får 2,38 på aktien nu, så det är en direktavkastning på 6%, och det är bra, men som sagt, med de här affärerna de har gjort i Norge och köpet av Bonnier TV, så är frågan huruvida kassaflödet blir av den arten att man kan fortsätta dela ut det här. Det är också en fråga som nog kommer liksom ventileras under våren här på kapitalmarknadsdagen.
Precis, för i och med att det är, jag menar, väldigt många ser ju Telia just som en utdelningsaktie, och då vill du ha den här stabiliteten i rörelsen, för annars är inte det intressant om den ska hålla på att fara upp och ner.
Nej, om det inte är en utdelningsaktie, så vad är det?
Vad är det då?
Då är det inte mycket kvar här, med tanke på att, liksom, att omsättningen står och tuggar och vinsten i bästa fall var liksom oförändrad egentligen på rörelsen och för avskrivning och sånt. Så nej, det är ett bekymmer. Men några som har det, några som tar ännu mer stryk än Telia som föll här 4% på inledningen av handeln och ser ut att ligga kvar där. Det är ju Byggmax som är ner 10% på sin rapport. Och det beror på att de, till skillnad från Telia som höjde utdelning, så slopar Byggmax utdelningen. Och det där tror jag inte riktigt låg i korten med tanke på att de trots allt tjänar den 133 miljoner efter skatt, så trodde nog marknaden att man skulle nog få lite utdelning, men det får man inte. Men jag tror det där beror på att man istället för att sänka utdelningen, de delade ut 2,50 motsvarande 170 miljoner ungefär förra året, så hade man halverat utdelningen. Men jag tror att man ville liksom börja om på nytt, kanske bli en sån här stadig utdelningshöjare istället för att liksom, och då är det mycket enklare att börja på noll liksom än att sänka lite grann. Men det tror jag, det ligger nog bakom, för jag tyckte siffrorna i sig var inte så jobbiga i Byggmax. Vinsten ökade under fjärde kvartalet och sådär, men det var utdelningen som gör att aktien tar rejält med stryk.
Ja, det känns kanske som det är en grej att passa på lite här då. Sen har vi det här med Kinnevik, det måste vi ju prata lite om också. Det har hänt en hel del grejer där denna veckan. Först har vi ju det här att Kristina Stenbeck inte ska vara med i styrelsen, utan hon ska bara vara ordförande i valberedningen. Och det är ju första gången då i historien, precis, som inte är en Stenbeck i styrelsen. Det har ju diskuterats mycket här i media fram och tillbaka om det är ett problem eller inte. Vad tycker du om det?
Ja, men det är klart att det är ett problem om största ägaren inte har liksom inte sitter med i styrelsen. Den här, det verkar ju liksom vara någon slags ny svensk managementfilosofi som har liksom hänt här. Vi har en regering då där liberaler och centern säger sig själva styra liksom hur regeringen arbetar, men de sitter inte i regeringen, det vill säga de sitter inte i styrelsen. Och nu har vi då Kinnevik där Kristina fortfarande säger att hon kommer liksom vara aktiv och storägare och sådär, så sitter hon fortfarande inte i styrelsen. Och det är klart att det där är lite ovanligt, och det är ju inte bra då. Men sen så kan man ju förstå på ett personligt privat plan för Kristina Stenbeck, kan man ju förstå att hon gör så här. Hon har ju haft ett ganska speciellt liv då, som fick ta över Kinnevik över en natt då när Jan Stenbeck dog här
2002 var det han dog.
Så i 15 år har hon liksom hållit på att sitta i massiva styrelsemöten med förhållandevis gubbar och sånt där. Det är klart att hon kanske vill liksom ha en liten friare tillvaro, och hela hennes ungdom blev ju väldigt annorlunda.
Precis, och sen har hon fyra barn och man och så här också, så att hon har ju lite annat att pyssla med.
Ja, och sen så är det ju en fråga som även berör, ska vi säga, den allmänna governance politiken i Sverige. Det säger varenda styrelseledamot att det har blivit mycket mer och mer formalia i de här styrelserna. Det kanske inte är så kul att sitta i en styrelse där det blir mycket formalia jobb, utan man vill ha en friare roll. Och sen får vi se om det här har bäring på Kinnevik framöver. Jag skulle kunna tänka det. Det ska ju mycket till. Jag tror inte Stenberg kommer lämna Kinnevik. Det kommer nog liksom gå över till nästa generation. Men man kan ju tänka sig att det blir lite mindre. Exempelvis om hon nu får sålt det här Millicom Tigo då, som vi också ska prata om. Och gör någon extra utdelning till ägarna. Då skulle Kristina Stenbeck privat få en del pengar som hon kan göra liksom egna investeringar i, vilket hon verkar vara sugen på.
Precis, för det sa hon ju här till vår kollega Jonas Jonsson som pratade med henne om att hon ville ju också göra egna investeringar i nya spännande projekt och sådär. Så att det är väl inte omöjligt.
Nej. Och då måste hon ju ha loss stålar. Hon har säkert lite stålar utanför redan idag då. Men det är klart att får man en rejäl engångsutdelning om det skulle hända någonting med Millicom, eller ja, egentligen alla de här bitarna i Kinnevik är ju på något sätt i spel. Liksom MTG som ska liksom styckas nu då här i vår. Du har Tele2 som är ett annat bolag sen de har sålt sin Hollandsverksamhet och sådär. Så det kan nog hända ganska mycket där. Men det jag tror att det som kommer hända är nog att det kommer nog transfereras en del pengar bort från Kinnevik ut till aktieägarna, eftersom Stenbeck Kristina ska göra mer egna investeringar. Men ja, och sen kan man ju fråga sig, är det här bra eller dåligt för aktiekursen då? Så låt säga att det blir liksom det marknaden brukar vilja ha, är ju liksom hellre en fågel i handen än tio i skogen, så blir det liksom extra utdelningar och stora försäljningar till över börskurs, så kommer ju aktien kortsiktigt gynnas av det där. Sen är ju Kinnevik nu en allt mer än ett derivat på Zalando-aktien, så det är klart att då ska man ha en åsikt om den också. Men jag förstår att folk blir lite nervösa, men andra sidan, om det nu så att säga blir lite mindre, så borde substansrabatten också minska.
Precis, man kan ju tänka så, om det nu det här hade, om de hade fått, som de snackade om här, motsvarande 710 kronor på aktie, så skulle det gett Kinneviken 27 miljarder. Och börsvärdet är ju på drygt 60 nu, så att det är ju en väldigt stor affär, om man säger så.
Ja, och skulle man dela ut, nu kommer man väl inte dela ut alla de pengarna förstås, men skulle man sälja det där och göra en riktigt stor engångsutdelning, då kommer ju substansrabatten i, ska vi säga, i relativa termer, alltså det vi brukar tala om.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Substansrabatten i procent, den kanske inte kommer liksom minska så mycket, men i absoluta tal kommer den ju minska eftersom bolaget i så fall blir mycket mindre, och då kommer ju aktieägarna gynnas av.
Precis, sen tänker jag lite så också här att de hamnar ju lite i ett bra läge. Det är ju ungefär som Investor gjorde här innan förra krisen när de sålde sina Scania och sina OMX, det som heter Nasdaq nu, och hade en massa pengar. Så att gå in i lite sämre tider för ett sånt här bolag kan man ju göra riktigt bra investeringar också.
Ja, det får man. Sen så får vi se om liksom... Är det rätt tid nu? Jag tycker att vi skriver ofta artiklar fortfarande om olika typer av startups som ska liksom ha in mycket pengar och sådär. Men tittar man hur det såg ut runt 2000, så tog det flera år innan det var liksom läge att investera. Så, men visst, det är bra att ha pengar i den här situationen, för det kommer. Om det blir lite sämre tider och om den här stöket på börsen fortsätter, så är det framförallt värderingen på ska vi säga, teknikbolag och startups och förlustbolag och som har vinster långt in i framtiden som tar mest stryk. Det är ju liksom inte så roligt att gå ut på finansieringsrunder när det är stökigt i världen. Så det är jättebra om Kinnevik får loss lite stålar på en sån här försäljning. Men nu blev det inte av här.
Nu blev det inte av, och jag måste säga, jag tycker nästan det är lite bra. Jag förstår att man vill sälja det med tanke på deras strategi och fokusera mer på Norden och så här. Men samtidigt är Millicom ett spännande bolag som håller på nu med en omstyrning mer så att säga mot kabel och fiber och har lämnat det här, deras gamla nisch med kontantkort så att säga. Så att där finns ju, jag tycker det i sig är väldigt intressant, och likadant har de noterats på Londonbörsen, vilket gör att fler investerare också får upp ögonen för dem. Så jag tror att Millicom kan nog utvecklas bra även om Kinnevik är kvar så att säga.
Ja, så kan det säkert vara. Men jag tror att aktieägarna vill ju gärna, hade de, man såg ju på Kinnevik-kursen här att den tog i stryk när budet inte blev av. Så är det ju.
Men tittar man på det där, som sagt, nu har rabatten då hoppat upp till runt en 20%. Nu kom ju Boost idag, vilket drog iväg här, och det pratades lite om att Zalando kanske börjar vända runt också. Då kan det ju faktiskt vara lite läge i Kinnevik nu också.
Ja, absolut. 20% är framförallt, om man tittar senaste åren, så är 20% rabatt åt det höga hållet. Så jag tycker absolut att även Kinnevik är intressant i det här läget. Ja, och det är klart att det är negativt när Kristina Stenbeck lämnar styrelsen, men det är ganska många miljarder som har försvunnit ur börsvärdet just bara på grund av det där, och så farligt tycker jag inte det är i pengar i alla fall.
Jag tittade lite på det här med bolag som kunde kanske gå bra här om det kommer in hyggliga rapporter. Och där hade vi några som är ordentligt utbombade. Bland annat Haldex, som då sysslar med och säljer bombsystem till lastbilar, gick ju väldigt dåligt förra året, och de tappade en fjärdedel av börsvärdet under sista kvartalet där. Och det är klart, underleverantörer till bilsektorn har ju inte varit någon hit globalt heller. Men så, samtidigt ska man komma ihåg, det var utbud på dem från de här holländska Knobbremse 2017, där de ville betala 125 kronor på aktien. Nu är aktien i 64, så det har ju liksom tappat hälften sedan dess. Och så dåligt går det inte för Haldex, vad jag kan förstå.
Nej, absolut inte. Om vi tar liksom... Om vi jämför med Volvo då, som liksom är en kund till Haldex, så har ju innan budspekulationen började, så har ju liksom Volvo, som ändå inte har varit någon rolig resa egentligen, gått klart mycket bättre än Haldex. Så jag tror att på, vad är det, 64 spänn eller vad det står i nu, så är ju Haldex jätteintressant. För dels så har du de här tre budgivarna. Knorr-Bremse kanske inte kommer tillbaka eftersom de fick så tydligt nej från myndigheterna, men ZF kan ju mycket väl komma tillbaka, och då har den här lite mindre spelaren, vad det nu hette, som jag glömde bort namnet på, kan också komma tillbaka. Så jag tycker det där är en jätteintressant aktie inför Q4. Dessutom så var faktiskt Q3an helt okej. Det var ju inte det här vinstfallet som vi har sett tidigare i alla fall, så ja, det tror jag kan vara något. Men du hade lite fler sådana där möjliga kursrusar i samband med rapportperioden.
Precis, det är ett är ju Hoist Finance. Det är ju precis som Intrum, ett sådant här bolag som köper upp portföljer med förfallna konsumentfordringar, men också lite andra typer av fordringar. Och de har haft emot det under hela året. De fick en ny vd i början av året här, Claes Anders Nusten, och sen hade de kapitalmarknadsdag i mitten av november, där de fastlade nya finansiella mål. De ska öka vinsten med 15% per år. De ska kunna öka vinsten till 50% till 2021. Så det ser, där har man i alla fall gjort upp en plan, och man har inte heller varit så digitaliserad eller samordnade som många andra. Så där har man en del jobb att göra på att bli effektivare också. Så det såg väl ganska så bra ut när det där lades fast. Sen dröjde det bara en månad, och så kom det från besked från Finansinspektionen att de höjer deras riskvikter, heter det då, på de här fordringar utan säkerhet. Och det är egentligen en grej som kommer från ECB, för att man vill tvinga europeiska banker att skriva ner de här fordringarna som man har svårt att få betalt för. Så att det är egentligen ingenting konstigt, men det blev ju en ordentlig smäll. Och det som är lite konstigt, får man väl säga, nackdelen med det här, är ju att man undrar varför inte Hoist ledning liksom såg det här komma, så att säga. För det är sådant som har liksom hintats om i regelverken ett tag här. Däremot blir det totalt haveri på aktien. Den gick ju ner från 60 kronor till 40 kronor på det här då. Och det utlöste ju också att deras förra vd Jörgen Olsson råkade ut för sån här margin call, fick sälja aktien som var belånade på grund av detta, vilket också spädde på nedgången. Så jag tror det kan vara lite väl mycket här. För att liksom kunna, deras kärnkapitalrelationen minskade då med 3,7 procentenheter, vilket är mycket i sådana här sammanhang. Men det är ändå över vad Finansinspektionen kräver, så det är ju inte så att det är någon panik. Man säger själv att man inte behöver göra någon ny emission. Man kommer att ställa in utdelningen, vilket gör då att man också lyfter kapitalet en del. Och sen kan man ju hoppas då att de har funderat igenom den här reaktionen lite mer, så att när de kommer med sin rapport då den 12 februari, att de kan komma med ytterligare information hur man hanterar det här, tänkte jag då.
Och det skulle kunna vara en trigger då i Q4 att man så att säga klargör lite den här osäkerheten som råder då. Men hur är det med det? Kommer de ställer in i utdelningen, men de kommer inte göra några förvärv av portföljer framöver då, eller har de råd med det, eller hur funkar det?
De kommer nog ha råd med det också. Sen beror det på lite vilken typ av portföljer. Man har redan innan sagt att man ska rikta in sig lite mer. De köpte en stor portfölj med bolån i Polen till exempel, och även mot företag och sånt där, så att det blir inte riktigt lika mycket konsumentsidan. Så att lite lägre tillväxt kanske framöver, men mycket av det är ju taget också i den här stora nedgången som har varit.
Just det. Bra. Något annat då som du tycker, skriver ju och bevakar finansiell sektor, vi har pratat om Hoist och sådär, men Det stora för aktiemarknaden är ju nästa veckas rapporter från banksektorn. Vad är det du tycker är intressantast där?
Precis, det börjar ju med Swedbank på tisdag. Och där räknar man med, tittar man på snittprognoserna så räknar man att rörelseresultatet ska öka med 4,8% här i Q4. Man höjer utdelningen från 13 till 14 kronor. Det ger en direktavkastning på 6,7%, vilket är bra. Swedbank har ju nu en tradition att överraska lite positivt. Nu tror jag att marknaden har lärt sig det, så att överraskar man liksom för 11:e kvartalet i rad så kanske det inte blir lika stor reaktion här. Men det som man vill se är ju, innan har de visat att de har justerat ner kostnaderna lite, så kostnaderna är viktiga i det här läget. Sen nu blev det lite stök här i veckan i och med att man gjorde ommöbleringar i koncernledningen, i och med att han som var chef för svenska bankverksamheten fick någon ny roll som vice koncernkreditchef, och Birgitte Bonnesen själv gick in och tog hand om svenska bankrörelsen. Och då blev man lite sådär, våra kollegor är lite oroliga här också, att det är någonting trassel på gång i banken. Så jag tror inte man behöver vara jätteorolig för det, utan det kommer nog att komma hyggliga siffror här. Men marknaden är ju lite, man tolkar negativa nyheter lite hårdare nu än vad man gjorde för ett halvår sedan.
Mm. Det här vi har ju sett har väl inte riktigt varit någon riktigt stor smäll då på bostadsutvecklingsfronten här, men de har ju problem de mindre i alla fall, bostadsutvecklarna. Är det något sånt där som man liksom kan det, eller förväntar man sig fortsatt låga kreditförluster? Eller,
precis, jag tror inte du behöver börja oroa dig för kreditförluster där än i någon större skada. Nu pratar vi ju om låga promillen, så att säga. Och det är ju lika att SCB kommer ju sen dagen efter på onsdag. Och där är det ju intressant att se vad som har hänt nu under fjärde kvartalet. Hur stökigt det har varit i och med att börsen har gått ner. De har en hel del av sina intäkter som är kopplade till det. Både vad det gäller förvaltningsavgifter i kapitalförvaltningsdelen, och det är även aktiehandel med kotage och sådana här grejer. Men sen, samtidigt tar de en stor del av intäkterna i provisionsnettot från valuta och sådana här grejer, vilket då företag ofta har en tendens att jobba lite mer med när det är stökiga tider, och även på räntesidan. Danske Bank varnade ju för det här innan årsskiftet, att de skulle ha ett svagt tradingnetto, men de har en betydligt större del som är kopplat just till räntesidan än vad SCB är, så att ja, kanske lite positivt där också. Jag tycker de ser intressant ut. Jag tycker de har fått lite väl mycket stryk här också. Och där har du också en utdelning. Förra året delade de ut 5,75. Nu traditionellt brukar de höja 25-öring, vilket borde ge 6 spänn då. Men i och med att de gjorde också stora vinster förra året, extraordinära vinster på 1,8 miljarder. Man sålde sin del av UC, man sålde också pensionsrörelse i Danmark. Så skulle man kunna ge ytterligare ett extra om man ville, kanske till och med upp till 2 kronor.
Ja, det är intressant, för det tycker jag, en annan rapport som man inte brukar prata så mycket om i rapporttider är ju Investor då, som faktiskt redan har kommit huvudägaren i SEB-banken eller SEB. Och de höjde utdelningen till 13 spänn från 12, trots att skuldsättningen hade ökat under året och sådär. Och det kan ju vara så att man liksom räknar med att få in lite utdelning också som gör att man höjer den här till 13 spänn. För jag tyckte det var lite det var väl inte någon superkioskvält och sådär, men ändå liksom, med tanke på att skuldsättningen hade ökat, så att kanske jag trodde och så att tillgångarna i portföljen hade minskat egentligen under året, så höjde man ändå utdelningen. Så det kan ju innebära att SCB kan överraska lite positivt på sin utdelning, eftersom Investor redan har berättat att de ska dela ut lite mer.
Jo, det ligger ju säkert en hel del i det tänket, så att säga. Så att, ja, men det ska bli spännande att se. Onsdag morgon vet vi. Apropå bankerna, så är ett litet case som jag tycker är spännande också. Det är de här Resurs Holding. Det är en bank som framförallt jobbar mycket med konsumenter också. De har ju sin grund i det här med postorderförsäljning och i butiksförsäljning. Du vet, det här med avbetalningsköp och såna här grejer. Och kort då även konsument, vanliga konsumentkrediter så att säga. Och där hade man då under förra året man lanserat en sån här digital kreditprocess. Att folk skriver in en ansökan och sen så går den igenom och så får de reda på i princip omedelbart om de får lån eller inte. Nu hade man ställt in den här lite fel så det var lite väl generösa villkor vilket pressade marginalerna. Däremot hade de en jättestark tillväxt, 18% under de första 9 månaderna. Och jag tror att även fjärde kvartalet kan kanske bli lite mer positivt. Förra året överraskade de 10% fjärde kvartalet. Jag tror det kan bli lite starkt också för man har kört på en hel del med reklam bland annat i tv och sånt där. Så att, och det är också en sån där aktie som har åkt ner nu i den här lite allmänna banksoppan i höst här. Så att där finns också lite chans faktiskt.
Därför har vi ju faktiskt en nyhet från oss här på fredag morgon också. Ordförande Jan Samuelsson ska avböja omval. Så han ska tydligen stanna till hösten, säger han. Så vi får se om det har någon påverkan. Det har inte påverkat aktiekursen här på morgonen. Och jag vet inte om det låg i förväntningar också. Han har tydligen suttit sedan 2012. Men han säger att bolaget är så stabilt nu så han kan lämna över. Och det vore väl bra om det är så. Vi får se om det är någonting annat.
Ja, precis. Det återstår att se här. De kommer i alla fall 5 februari så får vi se om det är någonting med det.
Just det.
Och sen har du nästa vecka har du en massa grejer att titta på också. Det är väl en av dem när det drar igång på allvar. Så jag säger, förutom verkstad så har du då även H&M som kommer på torsdag.
Ja, och där har vi också, vi har pratat om utdelningar och hur bankerna delar ut direktavkastningar som ger 6-7%. Och det är klart att skulle H&M ligga kvar på sin utdelning, den var väl 9,75 här, så är det också en riktig högutdelare med tanke på kursutvecklingen. Men frågan är om de verkligen gör det. Det tycker jag ska bli en väldigt intressant fråga i den rapporten, vad H&M kommer ge utdelning förutom resultatet. Och omsättningen vet vi ju redan hur den har varit, men marginalen här blir jättespännande att se. Och plus att vi kanske kan få lite ord på det här som har hänt. Vi har skrivit artiklar och andra har skrivit artiklar om att de håller på att minska sina varumärken och sådär. Och vad det är de ska göra framöver egentligen blir också intressant. Så nästa vecka är en supervecka. Jag vet att vi kommer mata tidningen full med artiklar kring bolagens bokslut. Och vi kommer ju ha full fart på tvn också här med sändningar från 7 på morgonen de flesta dagarna.
Precis. Nästa vecka kommer det bli jättefokus på bolag. Men på fredag kommer det också en väldigt massa så här viktig makrostatistik. Bland annat kommer då de här inköpschefsindex i hela världen i princip under fredagen. Bland annat i USA. Där väntar man sig att inköpschefsindex ska ligga på 54,8 och det var 54,9 i december. Så en aning är sämre. Och likadant kommer ju den här som man brukar säga nästan månadens viktigaste siffra då. Sysselsättningen i USA kommer ju samma dag då på fredag, 1 februari.
Ja, så det, är det blir ju årets hittills såklart intressantaste finansbörsvecka. Eftersom det är liksom, eftersom alla rapporterna kommer första veckan i en månad och traditionellt sett är all makrostatistik också första veckan i en ny månad, och det är det då när januari blir februari här. De här PMI-siffrorna är jätteintressanta. Vi har ju fått lite sådana här indikationer från Markets PMI här, och de får ju känslan där var ju att det var svagt i Europa medan att USA ändå har höll upp väl. Vi får se om det fortsätter så när siffrorna kommer. Och så har vi den här statistiken som pratar kring arbetsmarknaden då. Och där har det varit fortsatt väldigt bra fart i amerikansk ekonomi. Men det blir ju jättespännande. Så jag tycker att rapportperioden har inte riktigt satt farten trots att vi har liksom fått Ericsson och Telia eftersom det finns så mycket kvar där ute. Men av det lilla vi kan se nu så har ju ändå börsen, som du inledde programmet med, stigit nästan 2% så här fram till strax före lunchfredag. Så det är ju en bra start i alla fall, får man väl ändå säga.
Precis, och nu är vi ju som sagt i lite motigare börsklimat också, vilket gör att det är extra viktigt här att man lever upp till förväntningarna.
Ja, det är det. Och det som kommer vara i fokus är vinster, konjunkturutsikter och inte minst utdelningarna. Och för det säger ganska mycket huruvida bolagen liksom De kan ju säga att de är optimistiska, men det är ändå plånboken som talar. Håller de inne på utdelningarna så tror jag att de känner sig mer osäkra kring framtiden än vad de kanske skulle kunna ge en bild av i vd-ord och annat. Så det blir en ohyggligt intressant vecka. Du, finns det något annat som du tycker vi ska avhandla, eller är vi klara nu för denna veckan?
Jag tror att vi ska nog inte pröva våra lyssnares tålamod mer, utan vi kanske ska önska dem en trevlig helg nu.
Det tycker jag, en trevlig helg, och ta det lugnt, för nästa vecka smäller det på riktigt.
Precis, så får ni lite tid över så kan ni ju lyssna på våra andra poddar också, Makrorådet och Digitalpodden och Smarta pengar och Förnuft och känsla, så att det finns en del där också.
Så säger vi, tack ska ni ha för att lyssna. Vi heter Ulf Pettersson och Aneta Jönsson och önskar er en trevlig helg. Tack!
Hej då!
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
För nionde året i rad samlar Dagens Industri försäkringsbranschens tungviktare. Den 31 januari möter du bland andra Frans Lindelöf från Skandia, Caroline Farberger från ICA Försäkring, Torbjörn Magnusson, IF, Åsa Mindus Söderlund, Avanza Pension och Jens Henriksson, Folksam. På vår branschkonferens Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär? Och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig idag på di.se/konferens.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.